P1 Dokumentär.
Man brukar dela upp det i tre olika faser. Så den lugna fasen i början, då är det ganska lugnt och skönt och fridfullt. Men sen så börjar kontraktionerna till slut. Det är så ungefär som att magen försöker suga i sig mer luft. Och steg tre då kan man börja känna till exempel små skakningar i fingrar, i nacke eller i ögonlocken. Och sen så till slut så påverkas även närminnet, så man kan upptäcka att man har glömt bort någonting som har sagt för några sekunder sedan. Och då kan det vara bra att komma upp innan man svimmar. För mig så är ju fridykning en livsstil liksom. Man anpassar sitt liv efter fridykningen liksom. Om jobbet står i vägen för träning och tävling, ja då byter jag jobb, eller så jobbar jag inte. Då är jag fattig istället.
David Sprites Ellings är fridykare. 36 år gammal. Specialiserad i grenen statisk andhållning. Där man helt enkelt ligger på mage i vattnet och håller andan precis under ytan. David kan hålla andan i över 10 minuter.
De flesta fridykare gillar inte statisk andhållning så mycket när man ligger stilla. Det blir väldigt lite distraktioner. Man kan inte fly liksom med tankarna till teknik när man simmar och så vidare. Så man får verkligen känna de här obehagskänslorna.
8.42. 8.45. Okej, tecken, tack. Bra. Du ligger kvar lite. 8.50. 8.52. Kom upp nu, så tror jag jag har vunnit. Kom upp nu. Och där har du 9 minuter. 9.02. Kom upp nu. Kom upp nu.
I'm okay.
In med luft nu bara. In med luft. In med luft. In med luft. Hucka. 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 Håll kvar.
Fridykaren. Ett program av Mårten Paridon Pettersson.
Det är sen höst 2025. Klockan är 6:30 på morgonen och Forsgrenska badet i Stockholm har precis öppnat. Det är en vanlig tisdag. Folk har kommit hit innan jobbet. En halvtimme i gymmet eller simbanan. I den stora bassängen rehabiliteringstränar några äldre män.
Sidledes, backa, hoppa groda, boxa. Det är ungefär där det ligger.
Männen sneglar ibland mot en av de mindre bassängerna. I den ligger David på mage i vattnet. Tränar andhållning tillsammans med sin flickvän Alexandra.
We were fighting hard. And you were red and blue when you came out.
Really?
Now you look good.
Ja, jag var blå, sa Alexandra här när jag kom upp. Det är ett tecken på syrebrist. Och det tycker jag är bra att jag lyckades pusha mig dit, det här dyket.
De senaste åren har David seglat upp i den absoluta världseliten av fridykning.
Yes! Wildcard for David Sprites Ellings. Oh my god, what a guy! What a guy, winning by far.
Efter flera guldmedaljer på VM och med några av de bästa tiderna som någonsin uppmätts har David nu ett nytt mål.
Det som är mitt fokus nu, det är världsrekordet i stort sett.
Och den 20 mars 2026 i Stockholm ska han få chansen.
Jag ska träna väldigt hårt inför den tävlingen. Så får vi se om det blir ett världsrekord.
Tiden att slå. 11 minuter och 35 sekunder.
Blev det 60 kronor?
Men även fast David är flerfaldig världsmästare på jakt efter världsrekordet så är det inget han kan leva på.
Bra så. Ja, 100 kronor.
Senast han tog sig till VM i Japan var han tvungen att belåna sig på kreditkortet för att ha råd att åka dit.
Original. Ja, vi ska se vad det står här.
Så när han inte tränar jobbar han i matbutik. Den ligger bara några hundra meter från simhallen. Han hinner träna till klockan 8:45. Och klockan 9 står han färdig ombytt i butiken.
Jag tror jag ska gå och fråga om uppdrag. Tja Patrik.
Perfekt. Fixa en tom skräp med en plastpåse och gå bort med frikostom.
Okej. Ska bara fixa en bur här. Nu kommer frysen.
Hur länge är du har jobbat där?
Här runt 3-4 år. Så i min tidigare butik så jobbade jag i 10 år ungefär. För det mesta har jag jobbat deltid. Så mycket varannan helg har varit. Jag behöver lite extra pengar någon gång. Då tar jag lite extra pass. Så det är väldigt flexibelt på det sättet, vilket jag menar, det har gett mig en möjlighet att få det att fungera med träning och min dotter. Och ja, jag känner att fridykningen har såklart påverkat mig. Det är ju som mitt liv, liksom, fridykningen.
Ja. Makrona, mamma.
Makrona, ja. Ska kika. De är saltade, är de det?
Jag växte upp med mamma och pappa och två systrar.
David växte upp i södra Stockholm. Flyttade runt med sin mamma och sina två systrar.
Mamma och pappa skildes när jag var runt 8, tror jag, där någonstans. Och sen så bodde jag då med mamma huvudsakligen i resten av uppväxten.
Enskededalen, Kärrtorp. Dök i sjöarna och bassängerna i söderort.
Jag har badat i Flatenbadet under hela min uppväxt egentligen. Och Nytorpsbadet, det är en bassäng då, utomhus, nära Enskededalen. Och då minns jag hur jag försöker simma hela vägen under vattnet. Och tyckte att det var superhäftigt. Det blir tyst. Och man blir långsam. Det är som att dyka in i en ny värld.
Märkte du redan då att du hade talang för det?
Jag tänkte inte så mycket på om jag var duktig, men jag kände ju att det var superkul. Och att jag var väldigt nyfiken på att utforska mina egna gränser. Jag provade hålla andan i badkaret. Och vi hade en klocka på väggen som jag kollade på ibland då, när jag gick ner och så när jag kom upp. Och så minns jag att jag blev förvånad och lite stolt när jag klarade en minut, trodde jag att det var. Men jag har ju ingen aning om hur många minuter det var. Jag höll inte reda på det, utan jag kollade på sekundvisaren. Så jag vet inte hur länge jag varit nere där.
Hur du kunde varit mer än en minut?
Ja, absolut. Ja. Två eller tre kanske kunde ha varit. Så det var både spännande och läskigt. Någonstans förstod jag väl att det fanns en fara eller en risk med det. Jag tänkte inte så mycket på att det skulle kunna gå att göra mindre farligt om man hade någon med sig.
Hur var du som barn?
Jag var väl på sätt och vis väldigt lik den jag är idag. Ifrågasättande. Jag vill gärna gå emot strömmen. Och det här har ju gjort kanske att jag har blivit lite mer ensam än de flesta andra. Jag kände inte att jag hade någon sån här grupp som jag tillhörde. Många andra barn kanske känner att de har det. Det saknades i mig.
Mitten av 00-talet och David är i tonåren. Han tränar boxning ibland och börjar spela skjutspel online.
Jag höll ju på med dator mycket, så det fanns väl en grupp kan man säga av datanördar. Så det var väl den gruppen jag var närmast.
Andra året av gymnasiet hoppar David av. Börjar istället jobba i olika matbutiker.
Jag kände att jag inte riktigt passade in bland mina vänner. Jag har väl alltid haft lite sådana känslor. Och samtidigt har jag också en tendens att skjuta bort mig själv. Om det är något som är vanligt och liksom standard, då blir inte jag så intresserad. Utan jag är mer intresserad av de här små gruppen eller udda grejer.
När har du liksom hittat en grupp du vill vara del av?
Ja, det var ju absolut i fridykningen.
Fridykning. Att på ett andetag dyka ner under vattnet och stanna där. Något människor gjort i tusentals år. Det finns kulturer uppbyggda kring att kunna jaga mat och hämta pärlor på havsbotten. Fästa vikter vid kroppen. Ta sig ner i undervattensgrottor. På marknader och cirkusar har trollkarlar och fakirer visat upp sin förmåga att stänga av kroppens överlevnadsinstinkter och stanna kvar under vattenytan i flera minuter. Det är egentligen först på 90-talet som fridykning officiellt blir en sport. Det finns tre huvudgrenar inom sportfridykning. Först är det djup. Att längs en lina ta sig så långt ner mot botten man kan. Vissa klarar över 100 meter och sen simma upp igen. Dynamiskt, att simma längder under vattnet. Och så det David är specialiserad inom. Statisk andhållning, eller STA som det också kallas.
Fridykning generellt som sport är fortfarande relativt outforskat när det kommer till hur man tränar. Vissa kan hålla på med löpning, andra kan köra styrkelyftning. Sättet jag tränar på det är att träna andhållning och då håller jag andan helt enkelt. Många gånger och många maxningar. Så jag håller andan tills jag är nära min gräns på att svimma helt enkelt. Man blir van vid de här känslorna, det här obehaget. Både det fysiska och det mentala. Och då kan man bli mer avslappnad när man är van vid det här.
Reglerna i statisk andehållning är enkla. På ett andetag ska man dyka ner med huvudet under vattnet och sen stanna där så länge som möjligt. För att dyket ska räknas ska dykaren sen göra ett okej-tecken med handen och säga I'm okay.
I'm okay.
I de andra grenarna, då har du teknik också och utrustning. I stat, då är det bara det mentala, i stort sett. Och det gillar jag.
Och det är den här sporten David hittar till när han är i tidiga 20-årsåldern. Från början är det mest som ett fritidsintresse.
Den stora vändpunkten, och det blev när jag separerade med min dotters mamma då. Då fick jag mycket mer tid. Så jag började träna då. Mer fokuserat på mig själv. Och då var en nyckelfigur där, Martin. våran mentalitet var väldigt lika när det kommer till träning. Vi gillade båda att maxa, liksom, lite allt eller inget. Jag tror det var första gången som jag träffade Martin. Den dagen när vi tränade, det första jag gjorde var att svimma vid ytan. Så Martin tog tag i mig så att jag inte sjönk ner där. Och så vaknade jag till slut. De här två första åren, då var det väldigt mycket svimningar på träning främst. Det blev nästan lite löjligt. Till slut så, efter två år där, så lärde jag mig att känna av signaler. Men också, jag taggade ner lite grann.
Och vad minns du av den här vänskapen med Martin? Vad var det som gjorde att ni klickade?
Ja, men vi hade, dels var det träningen då, att vi ville verkligen köra hjärnet liksom. Men sen var det också även annat som, vi hade båda en dotter, inte så många år emellan. Och så lite politik liksom, det var så många saker kändes det som var bara stämde överens liksom. Alltså det var en livslång vänskap som bara, det var extra den här gången.
David och Martin fortsätter träna med varandra. Tillsammans blir tiderna bättre och bättre. Och 2021 så blir de båda uttagna till att få representera Sverige i världsmästerskapen i fridykning. Lövstafjärden, en bit utanför Hässelby, i utkanten av Stockholm. Här runt omkring finns några av Mälarens djupaste punkter, ända ner mot 66 meter. Det är vår 2021 och corona har pågått i lite mer än ett år. Under långa stunder har simhallarna varit stängda och många dykare rör sig utåt till sjöar och utomhusbassänger.
Den våren så var han på en väldigt bra nivå. Han hade nyss tagit svenskt rekord i Dynbe, dynamiskt med bifenor i pool. Och så skulle vi, om en månad efter det ungefär, så skulle vi dra på pool-VM tillsammans. Men vi var också sugna på att dyka på djupet. Vårens första djupdyk i Hässelby. 40 meter djupt, ganska nära till land. Det är inte optimalt ur säkerhetssynpunkt. Sikten är inte så bra. Så man kan se ibland bara en meter eller två meter max.
Det är grumligt, eller?
Mm, precis, det är grumligt. Och det gör att man kan inte säkra varandra på samma sätt som man kan i tropiska vatten. Vi körde 3-4 dyk var och så började vi frysa och bestämde oss att vi skulle köra ett dyk till bara, sen skulle vi ge oss.
Januari 2026. Ett stort snöoväder har dragit in över Stockholm. Is har lagt sig på alla sjöarna, också på Flatenbadet, sjön söder om Stockholm, som David dykt i sedan han var liten.
På sommaren är fullsmockat med folk här, barnfamiljer mest, men också ungdomsgäng.
Hur djup är snön nu?
Ja, det här är väl typ 30 centimeter tror jag, och vi vadar igenom ner till bryggan.
Och vad ska du göra här idag?
Nu ska jag börja med att såga upp isen. Och efter det ska jag ta ett dopp. Och föreställa mig då att det är en tävling. Och så andhållning i isvatten.
David har börjat hårdträna inför världsrekordförsöket 20 mars. Flera gånger i veckan, ibland varje dag.
Och varför tränar du i isvatten? Är det vanligt i fridykning?
Nej, det är inte vanligt. Men jag tycker det är en sån härlig blandning av utmaningar. Kylan och andhållning. Jag blir starkare mentalt av det. Det gynnar vanliga fridykningen.
David går genom snön i badtofflor och små badbyxor ner till bryggan.
Fötterna är lite frusna nu. Redan.
Hur ser det ut? Vill du beskriva?
Ja, bryggan är ju helt täckt av snö. 30-40 centimeter. Och så har vi stegen ner. Väldigt kall, den är av stål.
Framme vid bryggan så är det ett litet hål. Några decimeter uppsågat.
Ja, här måste ju du såga upp lite, va? För du ligger ner där, eller?
Ja, jag kan ju ligga med ryggen mot isen också, undersidan av isen, men helst inte. Så ska se om jag kan såga upp det lite grann. Så. Isen är ju bara 2-3 dagar nu. Så den blir tjock snabbt. Det är bra ut. Jag får skjuta undan det här sen. Om det går. Det är som en slask här, eller slushy. Massor av små isbitar här på ytan i vaken.
Hur kallt tror du att det är utomhus nu?
Jag har svårt med lufttemperaturen, för jag brukar ju tänka på temperaturen i vattnet. Det är det viktiga för mig. Runt 1 eller 2 grader i vattnet. Men just idag så blåser det lite grann, och det kan göra det jobbigare.
I luften är det 5 minus. David tar av sig badtofflorna och börjar gå ner för stegen ner i isvaken. Ner på bryggan är också hans flickvän Alexandra.
My name is Alexandra Latowska and I come from Poland, from Gdynia. Since moving here, I found a passion for freediving, and I feel like this is like main theme of my life recently.
Alexandra kom till Sverige från Polen för 4 år sedan, och det var genom fridykningen hon och David träffades.
David made a very big impression on me from the start.
Innan en fridyksträning började de prata i Eriksdalsbadets kafeteria. Och inte långt efter blir de ett par.
I just remember, you know, arriving at Eriksdalsbadet and seeing him in the cafeteria. And him commenting also on my earring that he likes. My earring. Yeah, I had a crush on him from the beginning.
De flyttar ihop i Davids tvåa i Hökarängen. Börjar dyka tillsammans mer och mer. Turas om att vara den som vänder ner huvudet under ytan. Och den som vakar över den andra.
Hur är det när du och David dyker ihop?
I'm smiling. You can't hear it, but I am smiling right now. Well, it is a very emotional thing. It's so beautiful to be able to share with someone you love.
Iklädd badbyxor försvinner David ner i vaken. Alexandra börjar räkna ner inför dyket. Och David börjar fylla upp lungorna med luft.
Ten. Five, four, three, two, one. Official top plus one, two.
David vänder ner huvudet under vattnet. Halva hans kropp ligger in under isen. Bara toppen på hans huvud sticker upp.
när jag håller andan så kan jag ofta tänka på liksom, fiskar. Och i statisk till exempel, då får man ju ganska mycket tid på sig att tänka. Så vill jag gärna att det ska vara något som gör så att jag mår bra. Och då kan mina minnen från ha dykt ute med fiskar, och det kan ge mig väldigt bra känslor och lugn. Antingen att jag är bland fiskar, men jag kan också tänka att jag är en fisk.
321.
Hur är det att tänka att man är en fisk?
Ja, men då trivs man bra under vattnet. Den här andhållningen finns inte, utan det är bara, du är bara i din naturliga miljö. Så att man behöver inte andas, det är lugnt och skönt här. Det kan vara något som gör mig lugn och gör så att jag kan prestera bättre.
429.
Snön fortsätter yra kring Davids huvud som sticker upp ur vaken. Ibland knackar Alexandra honom lätt på axeln så att han ska lyfta upp ett finger och visa att han fortfarande är vid medvetande.
It can be stressful while he's diving.
Alexandra är Davids säkerhetsdykare. Den som är redo att hoppa i om något skulle hända.
It is fully depending on me whether or not I will notice that something's going wrong, because that can happen sometimes, especially if David decides to push himself hard.
Några gånger har Alexandra varit med om att David svimmar och då varit tvungen att ta upp honom till ytan igen.
Hur är det att se sin partner svimma i vattnet?
It is stressful. There is this explosion of, you know, difficulty to believe what I'm seeing, a little bit of panic or something, and then right away it's a relief, you know, because oh, he's back, it's fine.
Svimningar som händer när man håller andan vid ytan brukar ofta vara över på några sekunder. De riktigt farliga delarna av fridykning, det är när man svimmar på djupet.
5 minutes.
Davids rygg guppar upp och ner över vattenytan. Det är kontraktionerna. Och så, efter 5 minuter och 14 sekunder, vänder han upp huvudet och andas in.
I'm okay.
Nice. Did you hear the birds?
Yeah.
Wow.
Good job.
It's very beautiful down here. The lightning is really nice. It's not dark. It's pretty.
Det var tufft. Men just nu känns det väldigt bra. Fryser inte. Jag kommer säkert frysa på vägen upp eller inne i bastun. Oh, nice. Ah.
Ska jag börja doppa mig?
Känns det okej att vara under isen där?
Ja, det är okej. Det är okej.
Under ett dyk, då kan det hända så mycket i mig. Mina tankar och mina känslor. Det kan bokstavligen komma upp 100 olika tankar. Det kan handla om min dotter. Det kan handla om Martin. Som bara om det är en bråkdel av en sekund så kommer det upp något minne om Martin. Och det kan påverka mig också. Liksom, att jag blir lite stressad eller lite lugn. Beroende på vilken tanke som kommer upp liksom.
Lövstafjärden, våren 2021.
För honom var det ett väldigt enkelt dyk, 40 meter. bara. Han har dykt 60-70 meter. Kanske ännu mer. Så för honom var det här bara liksom lite kom igång, rolig träning på djup. Och för mig då var det ganska nytt fortfarande med djupdykning. Och jag hade precis som nu fortfarande lite problem vid 40 meter. Jag kunde få squeeze då. När det är mycket tryck på lungan eller halsen. Och så om man rör sig på något sätt så kan det bli små sår. Och då kan det blöda i flera dagar. Väldigt lite, men det tar lång tid för såret att läka då. Så jag kunde inte dyka ner 40 meter och rädda någon. Det var liksom otänkbart för mig då. Och det hade vi pratat om innan också. Så det var vi medvetna om att det skulle inte gå. Att jag kan inte rädda honom från djupet.
Ja, jag kan visa hur det kan gå till. Nu har jag inga kunder här, så det passar ju bra.
Det har börjat närma sig tiden för SM och Davids världsrekordförsök. David jobbar på matbutiken samtidigt som han förbereder sig. Lungpackning är en teknik fridykare använder för att få i sig mer luft. En duktig fridykare kan få ner nästan dubbelt så mycket som en vanlig person. Men det är något man ska vara försiktig med. Dels är det ofta på grund av lungpackning som fridykare svimmar. Men också så kan det skada lungorna om man inte är van.
Så, det var skönt. Sen handlar det inte allt om prestation heller. Utan, alltså det bästa som finns med fridykning skulle ju vara att liksom simma runt bland delfiner och grejer. Drömmen hade ju varit att leva nära något hav med jättehäftiga djur. Liksom. Och typ dyka varje dag där och kanske jaga med harpungevär. Aldrig provat det faktiskt. Det är sånt jag kan dagdrömma om. När det blir något monotont arbete liksom.
Hur ser du det framför dig?
Ja, jag har ju sett det stora blå. Där finns det väldigt fina bilder ut mot havet och grejer. Och delfiner som han dyker med. Slutscenen där är ju väldigt vacker. Jag tror att det är månsken på natten. Liksom, och så dyker han ner i ett stort hav. Och dansar med delfiner ungefär.
Är inte det att han tar livet av sig?
Ja, det blir inte. Jag tror att regissören lämnade det lite med en öppen tolkning liksom. Men det är ju många som tolkar det så.
Hur tolkar du det?
Ja, alltså det är ju baserat på en verklig händelse eller verkliga personer i alla fall. Men samtidigt så är det en film. Och då tänker jag, en film då kan hända vad som helst. Och då tänker jag kanske att han förenas med havet. Tja! Jag tror vi är klara här. Jaha, du kör städning idag.
How long can you hold your breath? Longer than you. We'll see.
Jag tycker att du kan fronta mejeriet först.
Okej. Okay. Fronta mejeriet.
Och det är från smöret till småmålet. Den som är värst.
Okej. Ja, ja.
Men
och sen
det är alltid från smöret till småmålet som kan ta
just det. Tja. Då ska jag ut och... Då ska jag fronta lite. Det är ganska enformigt. Så där... Där blir det lätt att dagdrömma medan man håller på.
Lövstafjärden, våren 2021.
Och jag var lite orolig från början av hans dyk där då, för att han glömde sätta sin lanyard på repet. Så vi har ett rep med en vikt som ligger på botten som går upp till en boj. Och på det här tjocka repet så tar vi en lanyard. En karbinhake som jag kopplat till handleden. Han glömde att sätta på den på repet, men jag vet också att han gillade inte att ha den här på sig överhuvudtaget. Så jag tänkte väl att han antingen glömde den eller så skippade han det. Och han var trots allt van vid att köra utan, och det var inga djupa djup liksom för honom, 40 meter bara. Så jag var lite orolig, men jag kände att det kommer inte bli något problem ändå. Men han dyker ner och så tar det lite för lång tid helt enkelt innan han kommer upp. Och det är då jag börjar bli ännu mer orolig såklart. Jag tog kanske 20 sekunder på att skrika och titta runt mig, runt ytan. Jag skrek, försökte påkalla uppmärksamhet från land då. Och så samtidigt försöka skanna av ytan för att se om han låg där någonstans. Men jag hittade honom inte där någonstans, så jag dök ner. Och så jag var nere på 10-15 meter, något sånt. Och såg ingenting. Ja, och jag kände ju, det var ju hans dotter jag tänkte på. Behövde göra mitt bästa för hans dotter liksom. Att hon skulle få se pappa igen liksom. Men samtidigt så behövde jag tänka på min egen dotter också. Så jag kunde inte utsätta mig själv för allt för stora risker liksom. Dyka ner till 40 till exempel och leta efter honom där. Det hade varit väldigt riskabelt för mig. Men det är ingen som vet vad som hände där nere. Och sen hade han ingen monofena på sig, eller han dök ner med en monofena på sig, alltså båda fötterna i en stor fena. Men när polisen hittade honom så hade han ingen monofena på sig, så han måste ha tagit av sig den av någon anledning. Och det var svårt för mig och mina vänner att förklara hur det kunde ha hänt liksom, vad som har hänt där nere. Kanske att han har fastnat i repet med fenan på något sätt, kanske. Kanske att han krockade in i någonting på botten. Det kan komma fiskenät eller fiskelinor kan finnas på botten. Man kan inte förutspå liksom alla situationerna som kan uppstå där nere.
Tillbaka våren 2026. David fortsätter att träna inför världsrekordet. På vägen dit hinner han också åka till Malmö och ta ett lite mer nischat världsrekord i andhållning i isvak utan dykardräkt.
I'm okay.
8 minuter och 4 sekunder. Det båda har gått inför det stora världsrekordet där han ska försöka bli den person som hållit andan längst tid någonsin under vattenytan.
Får jag fråga om du skulle ta det där världsrekordet? Mm. Hur tror du det skulle kännas?
Det hade varit helt otroligt häftigt. Det har ju hållit i runt 16 år liksom. Det var väl inte förrän något år sedan som jag började känna att det är möjligt. Varje minut som jag ökar mitt personbästa, då blir jag mer och mer förvånad över hur mycket jag klarat och vilken nivå jag ligger jämfört med världsrekord. Liksom. Innan jag gjorde 10 minuter så kunde jag tänka att det var helt omöjligt. Sådana tankar fanns. Men sen när jag har gjort 10 minuter några gånger, ja, då... Jag tror att det går att göra 12 minuter.
Ja. Och hur skulle det kännas om du någon dag kom dit?
Ja, jag skulle... Det skulle jag kunna leva på resten av mitt liv.
Check in to the competition area. You need to check in 1 hour before your official top. 20 mars.
We have... 12 nationalities, 40% women, 60% men, an average age of 40, and we have 2 athletes above the age of 60.
Dagen för världsrekordförsöket, Eriksdalsbadet i Stockholm.
All right. Let's do some static. Welcome. Yay!
Mästerskapet börjar. 3 eller 4 i taget dyker atleterna ner med huvudet under vattnet.
Nej, det är bara ren plåga. Jag vill bara få det här överstökat. Och man ifrågasätter varför man håller på med det här. Om man inte bara ska gå upp och så.
Sekunder räknas upp på olika språk runt om.
Okej, första 2-3 minuter, då är det inte kul längre. Men efter 3, då är det bara att njuta.
För mig är det väl att det här är en sport där man verkligen, som handlar väldigt mycket om att testa sitt psyke. Och det är sällan i världen man får testa sitt psyke till den gränsen om man inte är, jag vet inte, elitmilitär. Men det gör inte jag om dagarna.
Säkerhetsdykare och läkare går runt kring bassängen.
Nej, det har varit en kortvarig svimning som fick lyfta upp i vattnet. Och han var okej ganska snabbt efter, så det var inte något dramatiskt.
Och så, efter några timmar, i sista slotten, är det Davids tur. Det är nu dags för världsrekordsförsöket. Alexandra står bredvid David nere i bassängen och räknar ner tiden.
Jag tänker ju inte så ofta på själva olyckan, men däremot tänker jag på Martin mycket oftare än olyckan. Så ja, han var ju väldigt omtyckt av alla fridykare. Vi hade en väldigt fin minnesceremoni där på platsen. Stället där han dog då. Precis vid klipporna, precis bredvid dykplatsen liksom. Mm. Så fick jag träffa hans mamma och pappa och hans bror. Det var väldigt känslosamt. Sen
Ja, då var ju tanken att vi, han och jag, skulle tävla en månad senare på pool-VM. Och jag kände väl att jag tänkte att vad skulle Martin ha velat liksom? Han skulle ju inte ha velat att jag skulle sluta med fridykning. Så jag körde ju på där, även fast jag inte var i liksom toppform psykiskt då. Och ja, jag var med på VM och det gick bra för mig. Så det kändes som ett sätt att hedra honom liksom också.
I'm okay.
Världsrekordförsöket gick inte som David hade tänkt. Han lyckades bara hålla andan i 7,5 minut. 4 minuter mindre än världsrekordet.
Jo, det var väldigt tufft. Det var också tufft innan tävlingen. Det var mycket press. Och jag jobbade samtidigt på ICA då. Och plockade varor och sådär. Det var tufft. Så jag hade mycket förhoppningar. Det kändes ändå som att ja, det kunde gå vägen. Det, lite allt eller inget sådär. Men sen när jag var där och under dyket, då kände jag mig väldigt svag. Jag var missnöjd på en gång. Så jag visste att det inte var i närheten. Nu behöver jag försöka vända det här liksom. Och komma tillbaka.
Du har ju beskrivit fridykning som en väldigt viktig del av ditt liv. Mm. Hur stor del av livet är det, skulle du säga?
Det är som en religion för mig. Det är livet liksom för mig. Den här tiden när jag dök mycket ute, den har format mig mycket, tycker jag. För att ja, det var ju då jag insåg att det fanns den här världen. Som jag inte visste om innan liksom. Jag har inte kunnat, senaste 2 åren så har jag inte dykt så mycket ute. Det har varit så mycket fokus på pool och träning och så vidare. Men så jag längtar dit. Nu har jag en partner också som dyker och vill hänga med på mina äventyr. Det kommer bli mycket dykning ute i år.
Om du kunde, hur mycket tid skulle du vilja spendera där nere kontra ovanför ytan?
Ja, det är en farlig tanke, för jag tror jag skulle kunna spendera hela dagarna.
Och, är det en farlig tanke?
Nej, för att det känns som att jag skulle kunna bara försvinna från, från världen, liksom, från samhället. Och jag har min dotter. Så på det sättet vill jag ju inte försvinna. Och även om hon skulle vara med mig då. Det finns saker som man ändå vill ha med samhället och vänner och familj och sådär. Men jag har ju någon form av... Det återkommer till mig när jag tänker på liksom ett drömliv. Det är liksom spendera från morgon till kanske även natten. I vattnet, liksom. Lite symboliskt så blir det liksom ett med havet.
Det skulle vara en dröm att bli ett med havet?
Ja, absolut. Den tanken har jag haft väldigt länge.
Du har hört Fridykaren av Mårten Paridon Pettersson. Producent Håkan Engström. Slutmix Sandra Pettersson. P1 Dokumentär. Våren 2026.